Ja, okej. Välkommen till det tredje avsnittet av Västpolitiken, podden där vi tar pulsen på lokal vänsterpolitik. Podden produceras av Vänsterpartiet Frölunda i samarbete med Riostat Media. Och vi som startade den här podden, vi heter Annika Enghammare, Karin Jeppsson, Daniel Kallenfors och så jag, Annika Sjögren. För första gången vi hade podden så var det Eva Olofsson som pratade regionpolitik. Och sen har vi haft Daniel Bernmar här på besök som pratade om Göteborgspolitiken då. Och idag så har vi Jenny Broman här. Och hon är ansvarig bland annat för utbildning och ungdomsfrågor. Och det är Karin Jeppsson som kommer att prata och ha ett samtal med Jenny och det kommer nog mest att bli skolfrågor, tror vi. Det vet vi inte riktigt ännu. Vi får se vad det tar vägen. Så varmt välkommen Jenny. Och jag lämnar över ordet till er nu. Och det är väl Karin som kan börja och inleda. Varsågod.
Tack. Jag tänker kanske att du kan få presentera dig själv lite först, Jenny. Vill du det?
Ja, men det kan jag göra. Jenny Broman heter jag alltså. Och jag har varit med i Vänsterpartiet länge. Och nu i snart 2 år så har jag även varit kommunalråd. Innan dess så har jag skolbakgrund. Jag har varit lärare i 19 år. Så i princip hela mitt vuxna liv har jag varit väldigt engagerad i skolfrågor. Både som yrkesroll men också som politiker. Vilket inte är riktigt samma sak. Men jag är intresserad av på båda sätt.
Jaha. Vi har ju sett att det är nästa kommunfullmäktige handlar ju om budget. Så vi ser ju att vänstern har ju gjort någon satsning här på skola och förskola inför budgeten. Har du lust att säga någonting om det?
Ja, då säger jag ju bara om förskola. För vi har ju inte släppt vår hela budget än. Utan det är ju onsdag nästa vecka. Vecka 44. Men förskola kan jag berätta lite om. För vi har gjort en jättestor satsning på 167,7 miljoner. På förskola, riktat särskilt på förskola. Och det vi tänker främst är ju att satsa på att man ska ha råd att anställa mer personal. För som det är nu på vissa förskolor så vi vet ju att det är svårt att anställa förskollärare. Att det ibland är brist på förskollärare. Men en del förskolerektorer annonserar inte ens ute för man vet att man har inte råd att anställa förskollärare. Och det vill inte vi se utan vi vill ju ha hög kvalitet i förskolorna. Sen vill vi att de pengarna också ska ge chans till minskade barngrupper. Sen ser vi också att det är väldigt viktigt med den öppna förskolan. För alla barn går ju inte i förskola. Men det är otroligt viktigt att även de barnen som kanske är hemma med mindre syskon eller som har arbetslösa föräldrar som inte är så mycket på förskolan har chans att ta del av så mycket bra saker som förskolan gör. Så där satsar vi hela 8 miljoner vilket är lika mycket som alliansen satsar på hela förskolan. Så vi satsar alltså enbart på öppna förskolan lika mycket som de satsar på hela förskoleområdet. Sen har vi tänkt också testa ett pilotprojekt med förskolebibliotek. Och exakt hur det ska utformas, det tänker vi att inte det är vi som ska bestämma. Men vi vill se, vi vet ju hur viktig läsning är för barn. För språkutveckling och för att lära sig överhuvudtaget. Och då ser vi andra kommuner har testat det här med förskolebibliotek. Lite likadant som skolbibliotek. Fast riktat mer till förskola för att man ska verkligen ha samlat de här riktigt bra pedagogiska böckerna som passar mindre barn.
Mm. Hur tror du det kommer gå liksom, med att få med sig andra och rösta på det här? Jag hoppas ju väldigt mycket, jag är ju förskollärare.
Ja, nu vet vi ju tyvärr att det är väl så att inte det kommer gå igenom. Men det som det gör i alla fall det är ju att när vi lägger en budget och lägger fram massor med goda idéer så växer ju ändå någonting, en tanke. Så kanske är det så att en del av de bra idéerna vi lägger fram kanske fastnar hos någon annan, något annat parti längre fram. Mm. Så allting får vi inte igenom på en gång, men vi hoppas ju att vi kan lyfta många bra frågor i förskolan som sen även andra partier känner att det här var ju inte helt fel. Men nu så ser det nog inte så bra ut tyvärr. Men vi vill i alla fall visa att det här vill vi, Vänsterpartiet, och satsa på det.
Ja, så då får vi se hur det går med olika delar av budgeten längre fram här då, den här månaden, vad som kommer. Ja, sen tänkte vi fråga dig lite om hur funkar det med skolan i Göteborg och segregation och sådana här saker som man har hört om. Och friskolor, och hur är den här socioekonomiska fördelningen? Hur går det till?
Ja, som många av er säkert vet så är ju Göteborg en av de mest segregerade städerna vad det gäller både bostad men också vad det gäller skola. Och det är ju en segregation som ökar allt mer. Och många tänker att det enbart beror på bostadssegregationen. Det är många som gärna vill framhålla det, att inte det är någonting man kan göra något åt. Men det är så pass mycket mer det handlar om. För att bostadssegregationen är ju en del, och den vet vi ju att vi jobbar hårt för att bryta. Men man kan också göra väldigt mycket i skolan. För som det ser ut nu, när vi har ett fritt skolval, så är det så att den segregationen som finns i och med bostadssegregationen, den ökar. Så om det är ett område där det finns någorlunda blandat med barn och man ser på föräldrars utbildningsbakgrund, då kan man följa, och då kan man se på olika diagram, om man följer dem med högre utbildningsbakgrund, deras barn reser längre till skolor än vad de barnen vars föräldrar har lägre utbildningsbakgrund. Och det innebär då, det är att i det området som kanske hade en ganska blandad befolkning, de skolorna där har inte en sån blandad elevsammansättning. Utan de eleverna vars föräldrar har då hög utbildning, de väljer antingen friskolor eller andra skolor längre bort eller i centrum. Så att skolorna blir allt mer segregerade. Och det är någonting som sker hela tiden och sker mer och mer. Och allra mest så sker de här valen då till friskolor. Och friskolorna har ju en väldigt aggressiv kampanj just för att man vill ha de här eleverna vars föräldrar har hög utbildningsbakgrund. För syftet är ju att tjäna pengar. Och det är ju de eleverna man tjänar allra mest pengar på.
Men finns det någon slags rent ekonomiskt någon utjämnande politik då för att, eller hur man fördelar pengar till olika skolor?
Ja. Vänsterpartiet har ju varit med och driva igenom vad jag tror är Sveriges högsta socioekonomiska viktning på 19%. Alltså tilldelningen av pengar till skolor är ett grundbelopp, men utöver det så får man då en socioekonomisk viktning som baseras på vilken bakgrund varje elev har. Och Göteborg har 19%. Om man jämför med den som jag tror hade högst tidigare, som var Malmö, de hade 10%. Så vi lyckades få igenom en väldigt stor socioekonomisk viktning. Och det är ju för sig ganska bra, tycker ju vi, om man nu måste ha den här elevpengen. För egentligen så är ju bara det där med att ha elevpeng är ju lite falsk. Att man tror att en elevpeng kan ge rättvisande ersättning, det är väldigt svårt. För att klasser kostar pengar ofta, även om det är 19 elever eller 23 elever. Men om vi nu måste ha den här elevpengen, så är det ändå bra att vi har så pass stor socioekonomisk viktning. Och den värnar ju vi med näbbar och klor om att den ska vara kvar. Och hittills har vi lyckats ha kvar den, och vi har inte sett riktigt att Alliansen har vågat ge sig på den. Men jag ser ju till att bevaka det framöver, för att jag ser ju med stor oro på att man nämner om att man vill ha grundbeloppet, det vill säga det som går ut lika till alla skolor. Det vill man gärna höja, den delen. Man pratar inte gärna om att om man höjer den delen, då minskar man den skillnaden som sker mellan socioekonomiskt starka områden och socioekonomiskt svagare områden. Det är inte något man gärna lyfter fram, utan man bara säger att vi höjer grunddelen. Men det är det betyder, så det behöver man vara vaksam över när de snackar så. Så den finns. Nu finns det ju ett problem, och det är ju att det baseras på uppgifter från Statistiska centralbyrån. Och som många av er vet så är ju den nu sekretessbelagd. För att det är affärshemligheter. Så ett tag var alla uppgifter hemliga, men nu har vi fått tillbaka så att man kan se det som är tillbaka i tiden. Men inte de uppgifter som är just nu och framåt. Och vi brukar ju basera den här socioekonomiska viktningen på det som är nu. Och de flesta kommunala skolor, det ser ungefär likadant ut från år till år. Men en del friskolor vet vi ju verkligen arbeta på att förändra sin socioekonomiska bakgrund. Så de skulle ju tjäna på om man tog gammal statistik istället för den nya. Så på senaste grundskolenämnden så la vi ett uppdrag där vi sa att vi ville att förvaltningen skulle upprätta ett samtyckesavtal. Där friskolorna skulle skriva på att grundskoleförvaltningen fick ut de uppgifterna som behövdes för att man ska kunna göra den här socioekonomiska viktningen. Och sen vill vi utreda då att om de inte tillåter det här samtycket, så vill vi då att man ska få en socioekonomisk viktning i samma nivå som den skola som får lägst socioekonomisk viktning. Det vill säga att man ska inte vinna på att inte ge det här samtyckesavtalet. Och det uppdraget var det att förvaltningen ska titta på om det är lagligt. För friskolan har ju väldigt stark lagstiftning bakom sig som gör att de hela tiden ska kunna få ut så mycket pengar som möjligt, tycker jag i princip det innebär. Så det är ju likabehandling. Men vi vill ändå se, för vi tycker att det är likabehandling att man faktiskt baserar ersättningen på det elevunderlaget som faktiskt är. För det är ju det som de kommunala skolorna baserar sin ekonomiska tilldelning på. Så vi hoppas att det går igenom. Det blir bordlagt ärendet, så att nästa vecka kommer det upp igen. Och då hoppas vi att de andra partierna har tagit sig samman och röstat på det förslaget. Vi vet att Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer rösta med oss. Och vi hoppas även på övriga partier, så vi får majoritet för det.
Mm. Jag såg också att du hade skrivit någonting om att även de kommunala skolorna måste ha reservplatser för att de friskolor kanske stänger ner eller har 600 platser i reserv. Så det är ju också en kostnad för de kommunala skolorna.
Ja, nu är det så att man måste ha väldigt många fler platser än 600 platser. Som det ser ut i Göteborg nu så är det ungefär 4000 extra platser tomma. För de måste ju vara utspridda över stan. Utan 600 platser var det när Vetenskapsskolan var tvungen att lägga ner på grund av att de inte uppfyllde kraven för Skolinspektionen. Så var den kommunala skolan från den ena dagen till den andra så tvungen att ge 600 barn platser. Det är alltså 23-24 klasser. Så det är riktigt många elever som man ska ta emot från den ena dagen till den andra. Och det kan man ju förstå vad det kostar att ha de här tomma platserna. Det är ju en kostnad för de kommunala skolorna som sen, eftersom friskolan ska få lika mycket pengar som de kommunala skolorna. Så de tomma platserna som vi måste stå med i den kommunala skolan som kostar pengar och som inte ger någon extra kvalitet för eleverna utan bara är tomma platser. Låt säga om vi kanske har då bara 23 barn i en klass fast man egentligen skulle behöva ha 25 barn i en klass för att det skulle gå ihop ekonomiskt. De här två extra platserna i många klasser runt om i stan, det kostar ju pengar. Och då har friskolan rätt till lika mycket tilldelning. Fast de kan då fylla dem med elever. Och tjäna pengar direkt in till aktiebolagägarnas fickor rent krasst. Så den kommunala skolan får betala och i förlängningen eleverna med sämre kvalitet på skolan. Medan friskolorna kan tjäna pengar.
Alltså det låter ju helt tokigt. Men förstår inte hur hur man går med på detta.
Nej, men det är ju helt orimligt. Och från början när man införde den här friskolereformen så var det faktiskt så att de kommunala skolorna fick ha 15% mer i ersättning än vad friskolorna hade. Men efter några år så ändrades det för att det skulle vara likvärdigt, ansåg man. Och jag tyckte ju inte det blir likvärdigt. Men i Björn Åstrands likvärdig skola, den utredningen som är gjord precis nu, så föreslår man där att det igen ska bli tillåtet att kommunala skolor ska få en högre ersättning än vad fristående har, eftersom man har ett större uppdrag. Man måste ju ha chans att ta emot alla elever. Det jag inte riktigt tycker, då föreslår man 8% om kommunerna kan visa att man har den extra kostnaden. Det har varit på remiss i Göteborg och Göteborgs förvaltning tycker att det är jättesvårt att bevisa det, så de tycker att det är väldigt krångligt. Så risken är ju att många kommuner runt om i Sverige inte orkar göra den bevisföringen, så att det kanske inte är så att man får den ersättningen. Så jag skulle ju hellre önska att vi kunde gå tillbaka till som det var från början, att kommunala skolan får 15% mer som det är. För det är ju inte bara de tomma platserna som kostar, utan det är ju också elevunderlaget som är kvar i de kommunala skolorna är ju ofta betydligt tuffare.
Mm. Men skulle du säga att det är friskolorna som bidrar mest till segregationen?
Jag skulle nog säga friskolorna, det vill säga vinstdrivande friskolor som aktivt lockar till sig elever som är som kräver mindre lärare och mindre resurser, tillsammans med då det fria skolvalet. Det ökar på varandra, för tidigare var det ju så att det fick ju finnas stiftelse- och idédrivna friskolor. Och det driver ju inte på segregationen på samma sätt, utan det är ju de här aktiebolagägna och vinstdrivna friskolorna och det fria skolvalet, det vill säga att man får välja hur som helst och utan någon särskild pedagogisk riktning, som gör att föräldrar väljer. Och det är ju så här att föräldrar väljer ju inte som en del naiva liberala politiker skulle önska att de väljer. Det vill säga att många tror att föräldrar väljer bra skolor till sina barn och resonerar som att det är väl jättebra att man väljer en bra skola till sina barn. Men om man tittar på statistik på hur föräldrar faktiskt väljer, så väljer man skolor som känns välbekanta. Och det som känns välbekant är ofta det som är tryggt. Och det som känns välbekant och tryggt är ofta det som är lika, någonting som man känner igen hemma. Så lika söker lika. Så att segregationen ökar. Och det kan vara utifrån etnicitet, det kan vara utifrån socioekonomisk bakgrund eller och så vidare, men det blir liksom mer och mer homogena skolor som drivs fram av det fria skolvalet, och när då friskolor verkligen vill driva på sin vinst och verkligen ännu mer då profilera sig för att i den här skolan så har vi hårda krav, vi har hög studietakt, vi har tuffa krav på även engagemang på föräldrar, då kan vi ju se vem är det som inte väljer den skolan. Det är ju knappast den eleven som har kanske svårt att följa med studietakten som det är. Eller de föräldrarna som har jättetuffa jobb, som jobbar kvällstid och behöver ha ett extra jobb för att få ekonomin ihop. Då vet man ju redan från början att den här skolan kommer ju inte vi kunna gå i. Och vet man redan från början att mitt barn kommer inte få extra hjälp på den här skolan, men då är man kvar på den kommunala skolan. Medan eleven som alltid har haft väldigt lätt för sig och har föräldrar som är väldigt drivna och kan hjälpa sina barn väldigt mycket, kanske blir väldigt lockade för dem. Då slipper man ju kanske den skolan där det kanske var någon lite bråkig elev som man kände att nej, med den här eleven väljer vi bort. De här eleverna väljer vi bort. För det är så det är. Föräldrar väljer inte till, utan man väljer ofta bort.
Mm. Och nu, det var ju lite rabalder nyss här, vissa skolor har ju till och med att man ska ha viss klädsel tydligen.
Ja, det var ju Jensen i Göteborg, och det var ju en del i deras, det blev ju en sån tydlig signal. Vad är de ute efter? För det var ju, de sa att mjukisbyxor och magväska skulle vara då signal på en negativ maskulinitetskultur. Så att det ville de då, i formen av att man då ville stoppa den här maskulinitetskulturen, så ville man förbjuda de här mjukisbyxorna och bäcknaväskan, som det heter, den här magväskan också. Det man då inte sa tydligt, för jag menar, det var ju inte så att man förbjöd slips och kostym, som jag tycker signalera en väldigt tydlig maskulinitetskultur, i alla fall oftare runt omkring mig. Män som har betett sig illa har snarare haft den stilen på kläder eller mjukisbyxor. Men man vill ju signalera då till de här att ni är inte önskvärda. Och vem vill gå på en skola när man inte känner sig önskvärd? Det spelar ingen roll om man har rätt att ändå, alltså, för de sa ju att det inte var ett förbud utan en rekommendation. Men om man inte är önskvärd, väljer man att gå där då? Om det är en skola som tydligt signalerar att det här är en stil som vi inte uppskattar, men självklart väljer ju inte dem. Och vi kan ju se på många klädkoder tillbaka i tiden vad man anser är okej stil att ha i skolan. Just nu så är det ju mjukisbyxor, kanske en viss typ av mjukisbyxor, den här magväskan, som grupper från lite socioekonomiskt tuffare områden har. När jag började vara lärare så var det ett himla rabarde om keps. För det var en viss typ av elever som hade keps, och då var det väldigt fult att ha, och då skulle man inte få ha det. Långt tillbaka i tiden så var det ju jeans som var arbetarbyxa, och det skulle man ju absolut inte ha i skolan. Så jag menar, vi kan ju se tillbaka i tiden i skolan att det är ju alltid arbetarklassen och de som var det tuffast socioekonomiskt ställt. Deras stil, deras kultur, det ska vi racka ner på. Det är de som inte duger, och det är det som är problemet, istället för att se vad problemet egentligen är.
Mm. Får jag bara ställa en följdfråga där, eller sådär. Jag tycker att det här är så märkligt. Hur man, att rektorn gick ju ut i pressen och sa tydligt uttalat att nej, men vår skola är inte för alla. Hur är det möjligt liksom att få lov att säga så? Då talar han ju om, då ska inte de ha någon skolpeng, de ska inte ha några elever. Det känns ju liksom helt, det är olagligt på något sätt, men det är det tydligen inte. Det tycker jag är jättemärkligt.
Ja, det tycker jag också är mycket märkligt. Men
kan man inte stoppa dem då liksom? Det är,
jo, nej, men det är ju olagligt att ha den typen av klädkrav. Det får man ju inte ha, för det är ju en del av yttrandefriheten. Så det är ju olagligt. Mm. Och det ville ju vi, skicka en tydlig signal, så att i kommunstyrelsen så la vi ett förslag där vi hemställde, som det heter, till Skolinspektionen att de skulle undersöka. Är det fler friskolor som har den typen av klädkoder som då begränsar yttrandefriheten? För det är olagligt. Men att göra den sorteringen mer eller mindre öppet, det görs ju av väldigt många friskolor. Och jag håller med dig, det borde vara olagligt, men det sker. Jag tycker det sker med liksom, för öppen ridå. Men när man pratar med personer som inte är skolintresserade, så märker man att man tror att exempelvis Engelska skolan, att de gör ju ett jättebra jobb genom att ha en väldigt blandad elevsammansättning. För de gör ju reklam för sig att de har väldigt många olika nationaliteter, och säger att de är en väldigt blandad skola. Och att de istället är en skola som står för integration och inte så mycket segregation. Men igen, om vi då tittar på föräldrars utbildningsbakgrund, vilka är det som söker dit? Så är det ju de vars föräldrar har väldigt hög utbildningsbakgrund. Så det ser ju inte alls ut som man vill marknadsföra sig själv. Man säger vissa delar av det som ens elevsammansättning är, men inte alla delar till sin egen fördel.
Och de är ju inte lika internationella som Hammarkullskolan eller Nytorpsskolan till exempel.
Nej, är de ju inte. Nej. Och det är ju också så att vara internationell, det är väldigt fint i vissa sammanhang, men i andra sammanhang så räknas det inte som lika fint, beroende på vilken skola det är tydligen.
Mm. Förra gången så pratade vi lite om det här med skolvalet och kaoset som blev. Så vi bara undrar, har det hänt något mer sedan dess, för en månad sedan och så, hur går det? För vi har hört, liksom, eller vi känner folk som har fått rätt i rätten att de har fått fel skola, men de får ändå inte byta skola, för då är det fullt där. Så man får kämpa på då som ensamstående mamma och ta sig jättelånga vägar och hinner knappt med sitt jobb, sådär, har vi hört exempel på.
Ja, alltså jag vet inte hur mycket tid jag har lagt under hela våren och hela sommaren med att prata med helt förtvivlade föräldrar som i början hade de inte ens vågat säga det till sina barn vilka skolplaceringar de hade fått. Och det är verkligen en skolvalskatastrof, för att det blev kaos över hela stan. Och man kan väl säga att det berodde på väldigt många saker. Dels för att det är ett helt nytt sätt. Vi såg tendenser till det även förra året. Men det är ett helt nytt sätt att se. Man ser hela stan och sen så ska man placera elever. Eller snarare som brickor i ett spel som man ska plutta ut. Och självklart att man försökte att ha någonstans i närheten av hemmet. Men framförallt har det handlat om att placera elever. När det fortfarande var stadsdelar, då visste man ju att man var tvungen att ta hand om de eleverna man hade. Man var tvungen att få plats. Och då hade man mycket bättre koll. Vi som var till exempel i Majorna Linné, satt i Majorna Linné presidiet innan. Vi visste ju när det var pucklar, var det såna här elevpucklar och betydligt större elevkullar. Både när det var förskola och sen när det började komma upp till skola. Och då fick man anpassa det. För vi visste det är de här eleverna vi har och de måste vi ta hand om. Men det har blivit ett annat synsätt och det är väl en del i det hela. Men sen så var det också så att det blev felaktiga placeringar. Man matar in fel och tog fågelvägen. Så det var över älven, fågelväg, och det var till andra sidan stan och det blev kaos. Och Vänsterpartiet, vi var ju några som reagerade väldigt tidigt på just utifrån barnperspektivet. Vi ser ju liksom det här är inte rimligt. I vissa områden så började ju föräldrar väldigt tidigt höra av sig. Och direkt när det är vissa områden som hör av sig så blir ju jag så här, men vad händer i de områdena som exempelvis Hammarkullen, där föräldrar kanske inte hör av sig? Så där var vi väldigt tidiga också och funderade på och hade kontakt. Vad hände med de placeringarna där? För det var ju många som fick jättelånga placeringar där också. Så det var någonting som vi drev på. Att inte bara de barnen, när liksom man behöver titta ut liksom, hur ska vi kunna lösa det här? Så drev vi på väldigt tydligt att även de vars föräldrar inte hör av sig men som har fått väldigt långa skolvägar, ni måste erbjuda dem. Även de måste få erbjudande om skolor som är betydligt närmare hemmet. Och det gjorde faktiskt förvaltningen. För jag var väldigt orolig att man skulle glömma bort de som inte har lika röststarka föräldrar. Och de flesta är väl lösta, men vissa då är ju inte lösta och det är helt fullt på skolorna. Mm. Det är också så att det har blivit jättestora klasser. Jag vet förskoleklasser som är 32 elever i. Det första viktiga året som ska vara en slussning in till skolan. 32 elever. Med två stycken personal då som ska täcka från morgon till ganska sent på eftermiddagen. Det är inte rimliga barngrupper just för man har försökt lösa det här.
Men de som har fått helt fel placering, kan de välja om då nästa år eller?
De har ju fått göra omval. Men i många områden är det ju så här att kapaciteten har man inte haft koll på. Man har inte löst tillfälliga lokaler. Igen kan jag jämföra då med när jag satt i Majorna Linné, när Vänsterpartiet satt ihop med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och styrde. Då var vi tvungna att lösa det med tillfälliga lokaler. Och det var inte lätt. Vi gick runt själva politikerna och letade platser där man kunde ställa baracker. Och det löste sig. Men det har inte de styrande gjort nu. Utan man såg signaler och man har väntat och man har lyssnat och man har trott att det har löst sig. Men man har inte agerat snabbt. Så att man börjar titta på lösningar nu, det är ju utifrån oppositionen som har drivit på. Det vill säga Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna och även Demokraterna som alltså har verkligen drivit på. Nu måste man hitta lösningar, vi behöver hitta placeringar för de här barnen nu och vi behöver lösa framåt. För annars kommer det bli exakt samma nästa höst.
Mm.
Och det är ju helt orimligt, alla vi som känner till barn, hur man fungerar, det är ju att kompisar är otroligt viktigt. Och det är en väldigt känsliga åldrar, exempelvis när man är 13, att kanske bli placerad på andra sidan stan. När man redan har väldigt svårt att gå upp på morgonen i en skola där man inte känner någon. Det kanske blir bra sen så småningom, men det blir en väldigt, väldigt lång uppförsbacke och mycket tid som missas där i början.
Så gör man skolval dels då till förskoleklass, men gör man till högstadiet igen då?
Det beror på hur skolenheterna ser ut. Men som det ser ut nu så är det beslutat att alla skolor som ligger på en adress, det vill säga det som folk tänker är skolor, det ska nu vara en enhet. Jag tänker att många kanske inte ens har vetat att en skola som man har tänkt en skola har varit uppdelad i olika enheter. Så en skola kan på pappret egentligen vara tre skolor. Så när man har gått i en klass i trean, då ska börja fyran, kanske bara klassrummet bredvid. Så kan det vara då att föräldrar har valt. Och som skollagen säger så är föräldrarnas val går före allt. Så då kan den här två eller tre elever bli utputtade från sin klass och sin skola. Och inte få plats längre på sin skola. Så går resten av klassen vidare till år fyra. Med tre nya elever. Och tre elever blir bortplötade. Och kanske utplacerade på tre olika skolor. Så kanske inte ens samma skola. Så det är helt orimligt. Och det är ju igen en orimlig konsekvens av det fria skolvalet. Nu kommer det inte vara så att någon blir bortputtad liksom på en skola man redan går. Eftersom nu är det omgjort till en enhet. Eller ska göras om det är en och samma skola. Men däremot kan det fortfarande vara så att om man går i sexan och ska börja sjuan. Så kan hela klassen få börja en skola. Förutom kanske två, tre elever som då inte får plats. Och det är hur skollagen är utformad. Det vill säga att föräldrarnas val går före så länge eleverna, de andra eleverna får någon skola i närheten av hemmet. Och i närheten av hemmet kan ju vara en skola som ligger ändå ganska långt bort. Så att det kommunen får göra hela tiden, det är, och som jag ser det, det är att vi får försöka hitta lösningar som lindrar det fria skolvalets dåliga konsekvenser. Man får hitta lösningar och olika sätt som då förhindrar så mycket val som möjligt. För att man då ska kunna hålla ihop barngrupper, göra placeringar efter barns bästa.
Men ja, för det är ju ganska ny organisation det här med en stor skolförvaltning och en stor förskoleförvaltning. Och du sa att liksom när det var stadsdelar så hade man mer koll och man kunde fysiskt gå ut och kolla. Liksom, här kan vi ställa upp lokaler och så. Vad skulle du säga att för- och nackdelar med det här med stadsdelar och stora förvaltningar som har blivit? Ser du det?
Jag tänker framförallt, Vänsterpartiet gick ju med på en sammanslagning så att det skulle bli en stor grundskoleförvaltning. Och det gjorde vi ju mycket på grund av att vi såg att det fanns ett tryck. Det var många, både från facken och från skolfolk, som önskade och ville se en förändring. Det vi var väldigt tydliga med tidigt, det var att det är inte organisationsformen som kommer göra förändringen. Det är inte det som är den stora skillnaden, utan det är vilka resurser som kommer in i organisationen. Men det fanns ett rykte väldigt länge om att i stadsdelarna så var det alla andra som fick pengarna, men inte skolan. För man hörde ju hela tiden att jo, men vi satsar på skolan, det vi satsar på skolan, nu får skolan ökning. Och så såg man ju ändå att inte pengarna räckte till. Och det berodde ju mycket på den där liksom svinnet till friskolor och så. Men det var ju så det kändes, så jag kan förstå den känslan. Men vi var ju väldigt tydliga med att det är inte en grundskolenämnd eller en grundskoleförvaltning som kommer göra skillnad, utan det är vilka resurser som vi puttar in. Men en fördel som jag kan se med grundskoleförvaltningen, det är ju att det kan bli mer likvärdighet över stan. För det var så att det funkade väldigt olika och det kunde kännas konstigt när man flyttade över stan eller som lärare att det var, vi var en och samma stad och det fungerade väldigt olika. Det var olika, man hanterade och rätta nationella prov väldigt olika, samarbetade man eller samarbetade man inte. Vilken kompetensutveckling fick man? Hur mycket kollegialt lärande hade man? Och det finns ju en fördel nu att man kan mer samarbeta, man kan ta hjälp av varandra, man kan ta positiva exempel mycket tydligare och så. Nackdelen är ju just det där med att man tappar närheten. Som politiker känner jag ju det väldigt tydligt. För jag hade ju nästan kontakt med varje rektor. Jag visste ju vilka rektorerna var i den stadsdelen jag var politiker i. Jag kunde höra av mig, eller rektorerna kunde höra av sig och förklara situationen. Och jag förstod, vad är det som inte funkar? Varför går inte pengarna ihop? Sen kunde vi inte lösa allting ändå, men jag förstod någonstans. Och det gör vi ju inte nu, utan nu är det på betydligt mer övergripande nivå. Och det kan jag se en förlust faktiskt för oss politiker att förstå. Det är mycket lättare att någonstans när man är väldigt avlägset ta beslut som är tuffa. Som märks väldigt tydligt ute i verksamheten, men som vi kanske inte nås av. Så det ser jag som en risk nu när vi är en stor förvaltning. Så jag ser både liksom nackdelar och fördelar med en grundskoleförvaltning. Men det kan ju, alltså det är ju fortfarande så att det är en uppbyggnadsfas. Det tar ju lång tid för en förvaltning att sätta sig. Och det är ju den största skolförvaltningen i hela Sverige. Med en budget på 8 miljarder, och det kommer ju bli ännu mer när kulturskolan snart kommer och när även grundskolan kommer hand om måltid och service, alltså det vill säga vaktmästeri, städ och bamba, för det har inte legat på grundskolan nu under 2 år, men så det kommer bli ännu större, så det tar ju tid innan det sätter sig, men jag börjar bli lite otålig nu, nu måste det hända lite.
Ja, fritids ingår väl där i samma förvaltning. Hur tänker man där?
Ja, fritids är ju någonting som ständigt blir bortglömt. Det är många som lyfter upp att man tycker det är viktigt. Men i de flesta fall när skolor behöver göra neddragningar så är det väldigt lätt att titta på fritids. Man glömmer bort att fritids har en egen läroplan. Det är många som glömmer bort hur funkar det faktiskt att ens i närheten kunna genomföra den här läroplanen. Eftersom man lyssnar inte lika mycket på pedagoger i fritidshem när de signalerar att vi kan inte genomföra det vi är satt att göra. Ibland är det enormt stora grupper. Det är också så att fritidshem har ju ofta en blandad elevgrupp där eleverna kanske inte känner varandra, men det är många olika klasser och många olika åldrar, och där är det ju då en ännu mer utmaning för lärare i fritidshem att kunna anpassa uppgifter och så när man har en jättestor, det kan ju vara till exempel från förskoleklass upp till 3:an på ett och samma fritids, och kunna då få ihop den gruppen och genomföra de uppgifterna man ska göra och läroplanen samtidigt som man har jättestora grupper. Eleverna går ju hem allt eftersom också på olika tider. Det är ju en jätteutmaning. Och det tycker jag ofta glöms bort när man diskuterar. Både när man diskuterar förändringar i enheterna nu. När man pratar om resurstilldelning så är det ofta fritids som är det sista man nämner som i någon slags parentes, så det är jätteviktigt att du lyfter det, för det är ofta fritids som glöms bort.
Jag har jobbat lite grann på fritids och det var ju enorma grupper, och man jobbade ju också med lärarna under dagen i skolan, och sen 2 skulle man ladda om och ta över fritids, och så var man i samma lokaler som skolan, så det var en väldigt svår uppgift, och många barn som skulle gå hem på olika tider som man skulle. Man gick där och, nu ska du gå hem, nu ska du gå hem.
Ja, nej, men det är ju en jätteutmaning för jag vet exempelvis på Karl Johanskolan där mina barn går. Då är ju fritids i, också i klassrummen som är väldigt vanligt. Och då söker sig gärna eleverna till sina klassrum. Så det kan ju vara sist på dagen så är det ju en pedagog kvar som då ska ha koll på elever som är i kanske 4-5 olika klassrum. Och veta vad som händer, se till att alla är nöjda och glada, försöka driva pedagogisk verksamhet och se till att ingen känner sig bortglömd eller ledsen eller konflikt uppstår. Och det hör man ju, liksom. Man kan inte vara på 5 ställen samtidigt som kanske en förälder kommer upp och hämtar och också vill veta hur har dagen varit en personal. Så även om man tittar på det sist på dagen då, att det kanske inte är så många elever kvar. Så om man tittar på siffran per pedagog så är det ju en otrolig utmaning. För man har ju inte dem i ett klassrum och gör kanske samma sak. Så det är ju någonting som behöver lyftas gång på gång. För fritidshem behöver verkligen få chans att utvecklas. Det är ju också så att det är ju jättebrist på utbildad personal. Ofta är det så att om det är ett fritid som har ett fritidshem som har utbildad personal så är det många andra då som kanske söker sig dit. Så det är också väldigt ojämnt fördelat vilka fritidshem som har utbildad personal. Så vissa fritidshem i stan har ju jättebra verksamhet medan andra då inte har det. Dels på grund av resurser men också på grund av att man inte har utbildad personal. Och det är ju jättesvårt att ha hand om elevgrupper när man inte är utbildad.
Mm. Jag känner igen det lite från förskolan att man söker sig dit där man vet att det fungerar och det finns utbildad personal. För då vet man att det inte är lika tufft för att man blir väldigt själv som förskollärare. Kanske där det bara finns en förskollärare på flera avdelningar på vissa, i vissa områden.
Ja, nej, men ofta har man ju utbildat sig. Man utbildar ju sig till pedagog oavsett om det är som lärare eller pedagog i fritidshem eller förskollärare just för att man kanske drivs av ett pedagogiskt intresse. Och då gillar man ju att ha kollegor och bolla sina tankar med och driva. Och man orkar ju inte alltid göra det själv. Eller man kanske orkar ett tag, men sen orkar man inte mer. Mm. Och då kanske man söker sig till någonstans där man kan få ha kollegor. Och där ser jag är viktigt. Det är ju en sak som grundskoleförvaltningen skulle kunna verkligen utveckla. Och jag vet att de gör just det med att man har samarbete med andra skolor. Så att man inte blir så ensam. Det är ju även vissa ämneskombinationer som lärare har. Där man kan vara väldigt ensam som slöjdlärare. Ibland kan man vara väldigt ensam eller hemkunskapslärare. Så om man har mer samarbete med andra skolor så kan man ju få då ha kollegor. För det är ju så himla viktigt.
Ja, är det något annat som vi vill prata om?
Ja, om du skulle få lov att säga tre av de viktigaste frågorna som du både på liksom lagmässigt och kommunalt eller åtgärder för att de tre allra viktigaste spörsmålen som man behöver ändra på för att skolan ska få en positivare utveckling.
Ja. Det första jag skulle vilja göra det är att stoppa vinstdrivande friskolor. För att stoppa vi vinstdrivande friskolor så skulle de friskolorna som är kvar, det är liksom steg ett då, är att de skolorna, friskolor som skulle vara kvar, då skulle det bara vara de som har någon slags pedagogisk driv och de som låter alla pengar gå tillbaka till eleverna. Så det ser jag som nummer ett. Stoppa vinstdrivande friskolor. Sedan så behöver man titta över hur får skolor pengar. Som det är nu så får skolor ofta pengar vad det gäller, eller får skolor pengar per elev. Och det innebär att då vill man för att få en klass att gå ihop så behöver man ofta ha väldigt stora klasser eftersom man får pengar per elev. Och har man inte då så många elever, det kan ju bero på att man inte får plats med så många elever för klassrummet är litet. Eller som det ser ut nu med att föräldrar har valt bort den skolan. Då går det inte ihop sig, men det är ju inte eleverna i sig som ofta kostar pengar utan det är ju läraren. Så en klass kostar ofta lika mycket pengar oavsett då, som jag sa innan, om det är få elever eller fler elever. Så titta över det.
Inte det elevpengen helt enkelt?
Jo.
Ja, det bort med elevpengen.
Bort med elevpengen, ja, helt enkelt. Mm. Och nummer tre, det är ju att se till att resurserna stämmer överens med kraven i skolan och förskolan. Det vill säga att ställs det ökade krav, då måste det tillsättas resurser. Är det så att vi ger mindre pengar eller mindre resurser, ja, då får vi väl politiker börja titta på vad är det vi vill ta bort. Och det vill vi ju inte. Vi i Vänsterpartiet vill ju inte att elever eller barn ska ha det sämre, utan vi vill ju ge de resurserna som krävs. Och då behöver vi se till att varje år följa kostnadsutvecklingen för löneökningar och vad det kostar för lokaler. Och vad, om det blir fler antal elever, för det kostar mer pengar. Som det ser ut nu i många kommuner så gör man så att man säger vi satsar jättemycket på skolan. Så, som exempelvis Alliansen gjorde förra året i budgeten. Man satsade 1,5% på skolan. Det man inte sa det under 2020 så var ju prisindexet 2,7%. Det vill säga att omkostnaderna bara för att ha samma nivå, då skulle man behöva höja budgeten med 2,7%. Så det fanns ju ett glapp däremellan. Och det glappet, det innebär ju nedskärningar. Så vi balanserar resurser med de kraven vi ställer. Och var medvetna om att ersätter vi inte skolor och förskolor med de kostnadshöjningar som finns, då innebär det nedskärningar. Och det behöver bli tydligt.
Det var tre. Men det fria skolvalet då?
Tänker jag, det trodde jag att det skulle...
Det fria skolvalet
det är, sån är
superviktigt. Liksom. Mm. Men om man tar bort alla friskolor som kommer gå med vinst, så kommer det inte finnas så många skolor kvar att välja. Men jag håller med om, skulle jag säga fyra så skulle jag säga absolut det fria skolvalet och förändra hela... Det finns så många saker att göra.
Ja, ja, men jättebra, tack. Är det
dags att runda av kanske? Vad säger du?
Ja, men det kanske är dags.
Ja.
Och så kanske vi återkommer någon gång.
Säkert.
Absolut. Ja. Tack så jättemycket att du ville komma hit.
Tack så mycket för jag fick komma hit och prata om mitt favoritämne.
Ja, vad bra. Ja.
Ja, tack som sagt. Ja. Vi kommer att, jag ska nämna det, att vi kommer att lägga upp på sociala medier. Vi finns på Twitter, på Instagram och Facebook. Och på Facebook-sidan har vi tänkt att vi nu ska försöka lägga upp lite poddtips, litteratur och filmtips. Och då har vi, och det som är liksom kopplat till de ämnena vi har haft i det avsnitt som är aktuellt då. Bland annat nu så har vi podden Välfärdspodden som är utav Alexander Skytte och rektor Linnea Lindqvist, som ju, där de har väldigt intressanta spörsmål om skolan, bland annat ett otroligt intressant avsnitt som tar upp lärarlöner, där de ser hur farligt och dåligt det blir med dessa individuella löner som vi får dras med. Och det är väldigt intressant. Jag tycker man pratar alldeles för lite om det. Så det är väldigt intressant till exempel som ett tips. Och sen har vi Kornhall och Nets, där det finns många intressanta avsnitt, särskilt med Göteborgs anknytning. Som Sven-Erik Lidman. Else-Marie Hellqvist som är rektor på Nytorpsskolan, som är ganska intressant, hon beskriver sina erfarenheter. Och forskarna Anette Janke och Åsa Hirr, som bägge två är kopplade till Göteborgspedagogen. Och sen Majsa Allelin som har skrivit Skola för lönsamhet om elevers marknadsanpassade villkor och vardag. Som också vill rekommendera varmt om man vill förstå hur det hänger ihop med varför vi har den skola vi har idag, om man möjligen skulle kunna göra åt det. Ja,
får jag flika in ett tips som absolut. Jag tycker du missade? Vi får inte glömma Marcus Larsson.
Nej, men jag hade den här.
De absolut. Lönsamma från Tankesmedjan Balans. Den får vi inte glömma.
Nej, det är bra. Den ska med. Absolut. Självklart. Mm.
Och sen så våran Facebook-sida till exempel, Västpolitiken. Alltså om man lyssnar på det här och har lite frågor, så har vi ju tänkt att man kan skriva det där också. Och vi svarar, försöker svara. Och vi kan ju skicka vidare frågor till dig då, Jenny, till exempel.
Mm. Mm. Okej, men då är vi nöjda och klara kanske med detta avsnittet. Då får vi säga tack allihop och tack till Reostat Media som har hjälpt oss att genomföra detta. Och hej då! Nästa gång så kommer det vara Grit Fjällmose som ska prata om sina hjärtefrågor. Och det blir klimat och kultur i en annan ordning. Kultur och klimat kanske, för vi kommer att återkomma till klimat. Det är ju väldigt små detaljfrågor. Så det blir väldigt intressant att hon ska prata om det. Och så lite budget också eftersom det är aktuellt. Men hon kommer ungefär om en månad, spelar vi in och så kommer det att släppas därefter. Så hej då, vi ses igen då när det är dags på återhörande.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Så vi ska prata om kulturklimat.
Ja, precis.